Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden. Pavle heter jag som vanligt, jag har med mig David. Och David ska hoppa in direkt och berätta vad vi har för oss och vad du inte ska missa, kära lyssnare.
Alltså jag blev lite så här ställd här. Mm. Vad var det vi skulle säga?
Men du ska prata om våra kära prenumerationer, tänker
just jag. Just det. Men alltså, varför prenumererar ni inte? Ja. Ni köper och sen så undrar ni varför saker är slut.
Berätta, varför ska jag prenumerera, David?
Mm. Ja, men så här är det. Om du tänker dig ett tillfälle där det är slut på lager. Mm. Då kommer du vara prioriterad. Mm. Då kommer vi ha ett säkerhetslager för dig. För vi har sett... Alltså när du prenumererar så är det ju... I vår värld, från våran perception, så är det att du har beställt. Så den är ju klar. Ordern är klar. Så den är ju liksom inte i butik.
På min skärm.
Ja, alltså på våran skärm så är den ju beställd. För du har ju prenumererat. Ja. Så den ska skickas till dig.
Lång historia kort är att när du prenumererar, kära lyssnare eller kund, så... kan vi planera och då kommer det inte ta slut för dig.
Men det är som att du går på en restaurang.
Det, är som
det
en
finns
försäkring.
Bord.
Det är som en försäkring.
Nej, men restaurang. Okay. Reserverat
försäkring.
Bord. Nej, men den är reserverad. Bordet är upptaget. Och sen finns det bord. Du ska gå dit. Hej, jag vill ha ett bord. Ja, det finns ett bord men den är reserverad.
Och du kan till och med vaska bordet om du vill. Men du har det.
Exakt. Och för att vi får den framförhållningen från dig så ger vi också 10% rabatt på allting.
Jajamän. Så win. Gå in och prenumerera. Du kan, framförallt tycker jag att man ska prenumerera på sånt här som är någonting. Om det tar slut så är det inte så jävla nice. Typ återhämta. Mm. För om du inte får i dig kreatin, då fan förlorar du alla dina gains.
Precis. Men sen är det också det här. Det är en underlättning för dig. Det är som en food prep för dig med proteinpulver till exempel. För många gånger beställer man när man, alltså som vi funkar. Så jag vet att när jag höll på att beställa så här hela tiden. Då var det så här, oh shit, nu är det slut, då måste jag beställa. Alltså när du beställer så är det oftast när du behöver. Det är väldigt sällan folk säger ja, men nu behöver jag framförhållning här i min beställning.
Alltså man kan säga så här, vi tänker åt dig och vi levererar till dig.
Men ni tänker också åt oss på det sättet och därför blir det en win-win. Och det samarbetet känner vi att vi vill ge rabatt på.
Ja, men det är bra. Win-win, då så. Och det är
genuint.
Det var den grejen. Jag kan hoppa in och säga en sista grej som är lite av ett, också av en reklam för Certain, och det är vår VIP-lista. Vi har varit väldigt dåliga på att informera om den. Vi var väldigt duktiga att informera om den i början där, poddens unga dagar. Men nu,
vi hade sammanfattningar på varje poddavsnitt.
Ja, men säg inte det nu, för då kommer folk...
Nej, men det finns en anledning till att vi inte har varit lika duktiga på den men ändå pushat på att ni ska skriva upp er. Det är för att den är under progress.
Ja.
Vi jobbar på den här listan. Vi vill göra den bättre.
Jajamän.
Så att då måste man ta ett steg tillbaka. Men nästa steg kanske
regroup och
kommer
sen
kanske
köra.
Inte vara två steg tillbaka. Kanske kommer vara 7 steg framåt.
Jajamän. Så skriv upp dig på VIP-listan. Den finns faktiskt numera på certain.se/nyhetsbrev. All right, ska vi hoppa in här till dagens avsnitt och vi har vår kära gäst som fick lyssna på vår rant här om prenumerationer och VIP-listan. Men vi har ingen mindre än Matilda Tingshagen med oss här idag.
Men frågan är, kommer hon heta Tingshagen om någon månad eller två?
Nej, jag har hon.
Nu, det ser ni, det ser ni.
Matilda Haron, låter jättekonstigt.
Matilda, to be announced efternamn.
Exakt.
Men i alla fall, festmöte till David Haron, blivande fru, blivande... Vad säger man? Mrs. Haron. Exakt. Då så. Men i alla fall, vi ska inte prata om ert giftermål idag. Vi kan toucha det om ni vill. Men vi ska prata om utbrändhet.
Ja.
Så tack för att du är här.
Ja, men tack för att jag fick komma hit.
Tog bara 4 år.
Till mitt hem.
Jag fick komma hit.
Exakt. Tack för att jag fick komma till mitt egna hem.
Varsågod, du får komma in i rummet.
Ja, snälligt, äntligen.
The man cave.
VIP-sektionen.
Exakt. Är det här rummet, Matilda, har du inte varit i så ofta?
Nej, det här, alltså, jag tror det är typ 3:e gången jag sitter här inne. Faktiskt.
Men vadå, spelar inte du in content här? Nej.
Inte än, men snart.
Kanske, får vi se. Vi har ju lite...
Diskussioner
över vart exakt kameran ska vara och skrivbord. Det kanske kommer ett skrivbord om 10 minuter. Då måste vi lägga ner på det.
Ja,
men vi hoppas, det stod mellan 11 till 14. Mm. Och klockan är 10:10 och vi börjar på det nu. Men
vi hoppas att den kommer 13.
Det är så här är att vara entreprenör. Man tar risker.
Det är så här det är att leva livet. Att skita i lite grann. Men i alla fall, vi ska snacka om utbrändhet. Och innan vi kommer in på allt kring utbrändhet och sådana saker, så vill jag bara disclaima att vi är inga psykologer. Du är ingen psykolog, eller hur?
Nej, jag har bara erfarenhet.
Exakt. Vad jag vet så är du ingen psykolog.
Nej.
Men så här, förutom att du är min fästmö, som väldigt många vet i vår kanal och i min kanal. och min, vissa kanske inte ens vet om det till och med, så har ju du, så är ju du också en person ute på sociala medier och många kanske inte vet om det. Så skit i mig och skit i dig. Så vem är du?
Ja, så jag heter Matilda. Jag är 27 år gammal och driver eget inom skönhet. Så jag tatuerar ögonbryn, håller utbildningar och sen håller jag på med beauty content på sociala medier.
Mm. Intressant. Och dig kan man hitta på sociala medier, säger du. Vart kan man hitta dig?
Matilda Tingshagen på Instagram och TikTok.
Eller Matilda Haron.
Exakt, beroende på när man lyssnar på det här.
Exakt, exakt. Nej, men skitbra. Och, så det, är liksom, det finns en person där bakom det här vi ska snacka om idag som är utbrändhet. Men det är liksom, det kanske handlar någonstans om prestation.
Exakt, så mycket prestationsångest och perfektionist har jag haft.
Ja, och det kommer inte från att du inte från att du har suttit på ditt arsle och inte gjort någonting, utan det kommer från att du berättar här nu, du driver eget, du gör det ena, det andra, det tredje, och det är så här jävligt kul att höra vad du gör. Alltså jag vet ju vad du gör, men jag säger så här, jag tror att det är kul för våra lyssnare bara så här, ja men det är ju hon, vår podd Davids liksom tjej, kvinna, men så kan vi gå in då på utbrändhetsgrejen? Vad tror du triggade det och vad tror du...
Men innan det, liksom, vad är din bakgrund inom liksom, träning och hälsa? Exakt. Jag tror att vi behöver mer introduktion av henne så att vi fattar. Liksom, någonting har ju lett till en utbrändhet. Ja. Så liksom, berätta. Du driver din grej på sociala medier, gör content och sen så har du också ett företag som har allt det här. Basically. Men sen så har ju du också prestationer utanför jobbet.
Exakt.
Där du tränar och håller på. Berätta om din bakgrund om träning och hälsa först. Så att vi vet.
Okej, men då får man fråga mig. Vad är din bakgrund om träning?
Nej, vi är sen. Eller? Så du får ta för dig här.
Nej, men så jag har tränat sen jag var 12 år gammal. Då började jag på Friskis & Svettis med typ så här gympass och styrkepass och sånt där. Och sen träffade jag David och då började vi träna väldigt hårt med ordentlig styrka och höll på med det tills jag blev utbränd. Så,
när träffade du honom?
2016.
Nej, men hur gammal var du då?
För sen, jag var 19 år när jag träffade David.
Så du började med att jag var 14.
Sen 12 David. År började jag. Sen, jag var ju helt
lost. De bara jävla blatta. Vi visste ju det om de här jävla invandrarna.
Nej, men innan jag träffade David så åt jag typ så riskakor och drack så 5 noccos om dagen.
Ja, du hade liksom, ändå en liksom...
Jag var inne i fitnesslivet.
Du var inne i den grejen.
Fast väldigt förvirrad och mådde skit.
Fattar.
Så hon spraytänade ju tävlingen innan mig.
Exakt. Jag spraytänade aldrig dig.
Nej, tävlingen innan mig så spraytänade hon. Så hon jobbade lite. Så hon var redan i fitnessbubblan lite grann också. Men vi träffades inte igenom det.
Mm. Mm. Ja, hon spraytänade inte dig då? Nej.
Mm. Nej. Ja, det hade varit kul.
Jag spraytänade ju Erik.
Erik.
Våran blivande Erik.
Jätterandom. Exakt. Ja, nej, men så jag har tränat en hel del och tränat väldigt hårt. Och sen blev jag utbränd. Och då blev det liksom helt... försvann allting.
Okej, men då går vi in på det lite grann. Så vad tror du, varför blev du utbränd?
Alltså... Så mycket var ju från när jag var liten, alltså så mycket obearbetat. Så innan jag träffade dig var jag tillsammans med en kille som var väldigt våldsam mot mig, om man säger så. Och jag fick typ aldrig så här återhämta mig riktigt. Och sen började jag så mycket liksom i både jobb och sen träningen och så mycket press inifrån. Och sen så bara...
Ja. Blev det för mycket?
Exakt.
Men jag tycker ändå att det är intressant nu när jag själv... Alltså det är väldigt, jag tror inte att jag själv har tänkt så här tidslinjen med dig. Nej. Men om man tänker på det så här, hon träffade mig när hon var 19. Mm. Det betyder att hon egentligen precis tog studenten. Och därefter så börjar förhållande med mig, jobb och träning.
Exakt.
Och
roliga saker, men väldigt...
Och obearbetade saker.
Ja, det var mycket saker.
Så det är många saker som... Som alla bara, ja, vi fattar ju att de blev utbränd.
Nej, men det var väldigt långa dagar, ingen återhämtning. Och sen liksom, vi höll på att dieta upp och ner hela tiden också.
Ja, vi hade en sån.
Ja, så du blev ju inte tillsammans med någon som inte dietar, om man säger så.
Nej, exakt. Så kommer liksom, ja.
Jag vill inte sätta, jag vill inte sätta ord i er mun. Men någonstans var du också, David, inne väldigt mycket i dietande. Kanske att du har kommit mycket, mycket längre.
Jag hade kommit ur det där.
Men det var väl ändå så här, det vi diskuterade på förra podden, eller för förra podden när vi snackade om def och så här, det är så här, du har varit i en period där du har defat fram och tillbaka väldigt mycket.
Ja.
Och det är ju kanske, även om du aldrig sa till Matilda, du, defa, så kanske hon kände press att så här, men fan, man kanske ska, för han gör ju.
Det var mer rolig eller grej liksom, alltså det var mer typ så.
Jag tror att det är snarare, kanske, men nej, alltså 2016, då var jag mer ur det där, men jag höll väl på fram och tillbaka lite grann, men hon kom också från fitness
och ja, höll alltså på att träna
och hon åt fem riskakor innan och nej, alltså hon fick snart, nej, alltså det var nog mer att, som du sa, hon åt fem riskakor och nockos innan.
Alltså jag är ju mycket nyttigare som liksom, hälsosammare med dig, men sen blir det som allt tillsammans blev för mycket. Det är det som är problemet.
Ja, helt plötsligt skulle du också nu göra det på ett hälsosammare sätt. Det i sig kanske blev en press, eller?
Nej, jag menade att det är som att pressen både från jobb, träning. Ja.
Och flytta hemifrån.
Exakt, det var för mycket saker. Och sen lägger du liksom en diet på det. Alltså det blir jättestressigt för kroppen.
Jag fattar. Nej, helt rätt. Och jag tror också det. Alltså, så här, jag tittar på det utifrån. Och någonstans...
jag har så problem med min hals.
Men det är okej, det är no filter här. I alla fall, vad heter det? Jag tänker bara så här, ur mitt perspektiv så kanske jag den... av oss två, dig och mig David, som skiter lite mer i def. Som vi sa på i vår def-serie nyligen, så här, jag har defat 3 gånger i mitt liv, du bara, jag har defat 3 gånger per år.
Ja,
och någonstans, jag måste ändå säga att jag kunde så här, när jag ser dig defa och bara så här, ah, men killarna har apps och sådär, jag blir ju så här, men det är en inspiration. Ja, och så. Och det
är bara defa.
Ja, men exakt. Och det jag tänker att du, Matilda, kanske såg hans mer hälsosamma sätt som en inspiration. Men så att det blev nu ännu en grej att ta in som du kanske behövde alltså inkorporera i ditt redan hektiska liv. Och då blir det lite så här overload bara.
Ja.
Hon hade ju inte erfarenheterna för... Alltså jag var ju väldigt erfaren då. Mm. Jag visste ju hur jag skulle hantera mina defs och kände min kropp och allting. Hon kom ju från 5 riskakor.
Ja, exakt.
Och ska börja med det också. Så det blev ytterligare en...
Det är inte bara en switch.
Nej, exakt.
Nej, man blir ju lite ästörd också. Alltså innan brydde jag mig inte så här om mat riktigt. Jag åt, förutom riskakorna då. Men sen började jag så här i mitt huvud, typ, alltså äta en banan utan att väga den var jättesvårt. Exakt,
ja. Ja, alltså hon kom ju in på hela det.
Exakt,
du kom ju in på hela alla mina, alltså hela min ätstörda resa basically, eller ätstörda, alltså nu ska vi inte säga sådana grova ord för ingen här har haft en diagnostiserad ätstörning.
Nej,
men ätstört beteende, ja, fitness ätstörda beteende.
Fitness beteende.
Alltså jag hade ju precis gjort klart hela den grejen och att väga en banan för mig var ju så här lugnt och jag predikade ut för folk så här, ja men alltså väg eller väg inte eller väg dig själv.
Det lade inte så mycket värdering i det.
Nej, men för dig blev det nytt.
Ja, men grymt. Det är många grejer här som liksom bidrog kanske till att du blev utbränd och gick in i väggen eller vad man säger. Mm. Men tror du att det fanns någon trigger som bara så här, okej, okay, där kom det?
Ja, alltså det var ju mer för att mitt jobb var så stressigt. Då jobbade jag bara med naglar och höll utbildningar. Och dels var det en stress för det var så långa dagar. Jag jobbade liksom 12 timmar om dagen nästan. Var aldrig ledig, kanske hade en dag knappt det i veckan. Och då var det så stress med ekonomi för att det är ganska dåligt betalt med naglar och sådär. Så det var absolut en trigger och så oro hela tiden. Och sen lägger man liksom styrketräning på det och sen livet bara så blir lite för mycket helt enkelt.
Nej, men alltså det är så här prestationsångest deluxe. Mm, så här, jag måste också tjäna pengar och jag måste...
Allt var en stress och sen så prestera på gymmet och liksom gymmet blev ju inte kul utan det var ju bara att jag ska se ut på ett sätt och orka vissa vikter. Jag blev typ arg på mig själv men jag orkade träna tillräckligt hårt.
Alla delar i ditt liv var en press. Mm. Men triggern som du syftade på det var väl Miyagi?
Miyagi?
Det var väl det som var triggen, han var valp.
Mm.
Men för att han var...
Det var ännu en grej. Det var väl det som...
Ja, vi ska
det
få valp, ja.
Det var ju det som fick tippade över.
Alltså typ så här, nu måste jag gå ut och rasta hund också. Eller
ja, alltså vi la ju till en valp på det. Han kanske inte... Alltså han gav ju så mycket glädje också såklart. Men det var många faktorer. Men såklart, det är jättejobbigt att ha en valp. Alltså, det är ju,
men vi vaknar på nätterna och sådana grejer.
Ja, orolighet över honom, att han mår bra och sånt där. Men... Alltså mycket var ju så här, så allmänt, alltså saker var ju roligt, vi reste ju väldigt mycket också. Åkte till Brasilien och det var där jag upptäckte att jag är verkligen utbränd. Så det är mycket sånt där. Vi reste mycket, vi jobbade stenhårt, vi tränade stenhårt, skaffade valp. Så det blev många faktorer som bidrog till min utbrändhet.
Var det inte lite work hard, play hard?
Jo, absolut.
Men det är det som är grejen med utbrändhet. Att folk tror ju liksom att utbrändhet är att man vaknar en dag och bara liksom blir utbränd. Eller att man bara, ja, jag jobbade mycket och blev utbränd. Och det är så här, det är nog inte så enkelt. Det är en helhet. Och det är liksom hela livet i, alltså jag som ändå har, alltså, levt med henne, som har sett henne.
Hon var ju, sett lite Favle.
Hon var ju ändå liksom så här, om vi ska ändå vara ärliga, du var ju liksom i din dimma.
Mm.
Lite där och då. Jag visste bara inte hur jag ska hjälpa, men jag såg ju ändå the bigger picture. Jag tror att hon fokuserade mer på liksom, jag jobbar för mycket. Eller jag tränar för mycket. Eller jag vill ha en valp. Eller jag behöver prestera. Eller jag väger min mat. Jag kunde ju se så här.
Så utifrån lite.
Utifrån kunde jag ju se så här. Alltså du behöver ta tag i ditt liv. Hela livet. Det handlar nog inte om att du jobbar så mycket. Det handlar nog inte om att du dietar. Det handlar nog om att det är brist på återhämtning. Det är samma sak som typ träning. Vi pratar väldigt mycket om typ så här träning. Att det är så här. Eller vi kanske inte har pratat om det så mycket. Men vi har nämnt det några gånger under podden. Att så här. Att bli övertränad. Det är sällan folk blir det egentligen. Utan det handlar snarare om liksom under-recovered. Och det är en stor skillnad på att vara övertränad och sämre återhämtad. Så att när jag när vi under våra diskussioner hela tiden, det har ju varit så här, det var ingenting att du vaknade upp en dag och blev utbränd. Utan du,
nej, det
under
var ju
Brasilien,
symptom hela tiden.
Exakt, och berätta om de symptomen. Och de började ju bli mer närvarande kring i Brasilien.
Exakt. Yes. Alltså det började flera år tidigare. Men det som gjorde liksom extra, så här, okej, nu händer någonting. Det var att jag vaknade på nätterna och inte kunde andas.
Det var ett symptom.
Ja, det var ju det som var liksom starkast. På, okej, någonting händer. Och sen märkte jag ju på träningen, då var det jag märkte av att någonting var fel också. Att jag blev så andfådd jättesnabbt. Mm. Att jag inte orkade med vikterna och fick så här liksom panik, ångest, känslor liksom på gymmet.
Så du har två symptom. Först och främst lite panikattacker under natten. Eller inte panikattacker.
Lite, det var brutala.
Ja, men de eskalerade ändå. Det började ju inte med det. Det började med lite så här, oh shit, jag andas
lite sämre. Det är små grejer. Alltså, jag kunde ju känna av lite så tryck mot bröstet. Alltså ett år innan, typ när jag var i Italien, kom jag ihåg att jag kunde känna det lite. Men sen var det ju liksom, att inte kunna slappna av var en av symptomen jag ignorerade. Att jag inte kunde liksom sitta still. Jag var tvungen att göra saker.
Jag fiskar ju också efter en grej som du har sagt 70 gånger till mig.
Vad?
Under dagarna. Det här med en båt.
Ja, men det började lite senare, älskling.
Okej, men det är ett symptom till. Att du kunde inte känna att du gick
först
på båt.
Var det ju brutala var att jag vaknade på natten och inte kunde andas. Och sen så började jag känna yrsel. Konstant yrsel, där det var som att du var på en båt hela tiden.
Alltså att det gungade för dig.
Ja,
typ.
Exakt. Varenda steg var så. Oh.
All right.
Så,
men det jag hör är det här att du säger så här, okej, Brasilien, där började du märka att vara närvarande och du fick en panikångestattack, men året, alltså ett år innan Italien hade du lite tryck för bröstet. Var det liksom att du, när du började fatta att du är utbränd, att du tittade tillbaka och bara, jo, men det började ett år sedan.
Exakt.
Eller liksom flera
men det
år
tog ju lite tid att liksom.
För du fattar ju inte det i Italien, tänker jag.
Nej, absolut inte. Mm. Jag tänkte inte på det alls. Jag tänkte bara, men jag är lite trött eller någonting.
Ja, men så här, det kanske, jag ignorerade det ska vara så
ju. Alltså, jag ignorerade ju allting. Exakt. Så jag liksom, hade jag hanterat det mycket tidigare, reagerat, så hade jag ju gjort något mycket bättre såklart och inte hamnat i utbrändheten. Men jag tänker att det var, jag var så ung också, typ 21 när det hände. Och jag hade inte så koll på utbrändhet eller så här allmänt mental hälsa och sånt där.
Ja, alltså det är ju liksom kronisk stress som leder till utbrändhet. Vi hade ju ett avsnitt där med Björn om stress. Och det var ju liksom det här kroniska som man ska vara försiktig med och ta på stort allvar. Inte att man är stressad eller att man har haft mycket eller att man har sovit dåligt en natt.
Nej, stress är ju normalt. Alltså det är inget man som ska inte vänta sig i livet. Men det är liksom långvariga och sen bara få fysiska symptom. Det är det som är obehagligt.
Ja, för det stegrar upp liksom. Det var inte fysiska symptom. Du var säkert stressad 5 år innan du fattade.
Ja, såklart. Hela livet var stressad.
Ja, men typ. Ja, men det är, alltså, som jag förstår, är det väldigt vanligt så här, unga tjejer som bara så här, jag måste göra allt.
Exakt.
Alltså, eller så här, unga personer överlag. Men som jag förstått det, alltså jag, min fru liksom, hon har ju, det var ju typ också att hon fattade att hon var utbränd när vi var i Japan. Mm. Och det var typ, alltså man landar från allt man gör i Sverige.
Exakt.
man liksom går bort lite grann. Och sen så märkte hon så här, ah sure, lite jetlag, bla bla bla. Men det var ändå så här, jag märkte, okej, någonting är jättekonstigt ändå. Det är så här, varför inte jag helt sned av jetlagen?
Mm.
Jag är sned, men inte så sned. Och då började vi så här förstå att så här, okej. Och det var, som rätt som det var, så blev det så här, okej, men hon var utbränd efteråt.
Mm.
Fast hon var egentligen utbränd under lång tid.
Ja.
Och det är det, så att det är liksom unga tjejer som strävar väldigt mycket och liksom den här känslan kanske av att man inte har nått sina mål.
Mm, exakt.
Och så bara, nej, men jag är värdelös typ.
Ja, exakt. Mycket med självkänslan. Ja, du är jättedålig självkänsla. Och då kanske man blir ju mer utsatt för utbrändhet också, tänker jag. Och sen också min personlighet, ju med att liksom vill göra mycket saker och jag tycker det är kul att prestera och identifiera mig själv med det också. Så liksom allt blir värre i allting sånt där.
Mm. Okej, men vi fattar nu att du har ju varit en person som gillar att träna. Du har mycket prestation. Du har ett företag. Bara det vet de som har företag att det liksom inte är. Man har fler arbetsuppgifter än att göra sitt jobb. Plus träningen, plus lite obearbetade saker. Dietande, prestation på mat och vikt och liksom, okej, och sen så det vi kan konstatera är att det är en kronisk stress stegrat och sen så blev det, resultatet blir, du har inte återhämtat det eller tagit hand om den biten så att du blev utbränd. Men nu är du utbränd.
Mm.
Nu tar vi oss till att vi har konstaterat att du är utbränd.
Exakt.
Hur påverkar det ditt jobb? Och din träning,
jo,
när du väl hamnade där.
Jag var ju, du hjälpte mig jättemycket där. För jag ville ju typ inte acceptera att jag hade blivit utbränd. Så jag ville ju jobba på som vanligt. Träna på som vanligt. Men det funkade inte. Så det började med att jag sjukskrev mig. Jag kommer inte ihåg exakt, men kanske det var typ 100% första månaden. Och sen i och med att liksom, när det var som värst då, typ när vi kom från Brasilien, då fick jag ju panikattacker typ 5 gånger om dagen. Jag vaknade varje natt och inte kunde liksom sova eller andas. Och yrsel, jag kunde inte träna. Så jag sket träningen.
Triggade träningen också
panikattacker? Jättemycket, absolut. Det gjorde det. Vi kunde inte ens ta en promenad, liksom varenda steg var som en myra. Det liksom var så tungt. Ben var så skittungt. Nej, men så jag tror efter typ en månad så började jag typ träna rörelse. Träning typ så jätte.
Jag tycker intensivt. Du springer lite här. Så jag tänker så här, själva utbrändheten i sig gjorde dig typ mer utbränd. För du fastnade lite grann. Nej, men så här, du sa ju någonting.
Nu får du förklara det.
Ja, det ska jag göra. Det ska jag absolut göra. Jag var ju där och jag tror inte du är så medveten om vad som hände där. Exakt. Du blev ju utbränd och du sa lite snabbt här nu bara, men jag accepterade inte att jag var utbränd.
Exakt.
Och det är en ytterligare stress som nog är värre än all din stress. Att du inte nu kan göra det som har varit din lilla snuttefilt hela tiden. Fly från att ta tag i de stora problemen. Mm. Så nu kan du inte träna.
Nej.
Men du ska träna. Och det är en stress.
Mm. Ja, jag var jättearg och liksom frustrerad på mig själv att jag inte kunde gå och träna.
Ja, exakt. När du är utbränd.
Ja, så jag var ju liksom, fast jag var inte, jag accepterade ju inte att jag behövde vila. Så jag kom att jag gick ju och försökte träna till och med.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Så det gick inte så bra.
Det här tror jag är det stora problemet med utbrändhet. Alltså det här tror jag
acceptansen är jättesvår.
Exakt, det här är så att man spinner vidare på den här grejen. För det här gör ju, för att en stor grej med utbrändhet, vi behöver inte vara psykologer för att förstå att folk får återfall.
Nej.
Folk faller tillbaka till utbrändhet. Och det är för att de inte tar den seriöst heller. Man fortsätter träna. Och samtidigt så finns det också vissa saker som inte man kan påverka heller. Typ att du måste tjäna pengar. Så du måste jobba. Men jag kan inte jobba. Men jag måste jobba.
När man är egen är det jättesvårt.
Så det här dilemmat är någonting som man behöver verkligen. Det här suger, kan jag säga. Jag vet att det här var nog den jobbigaste perioden.
Mm. Ja, absolut. Det var ju typ 3 månader. Där det
var, exakt.
Men om man sorterar här nu då, så okej, du nämnde det där. Okej, 3 månader var det liksom typ kanske tills du började komma till någon acceptans då, eller?
Ja, men exakt. För, då började jag inse, det här är mitt nya jag typ. Jag måste utgå från den nu och inte den person jag var innan.
Men exakt, att så här, någonstans när du kom till en acceptans, då kunde du börja jobba på det. Men innan du ens accepterade, då var det liksom en fight fram och tillbaka.
Exakt.
Utbrändheten drar sig ut på.
Ah, ja.
Ja, verkligen. Väldigt långt.
Men okej, när du började då acceptera, säger vi. Vad var då strategin? Hur tog du dig framåt och hur tog du dig till slut liksom ut ur skiten?
Ja, alltså mycket, alltså David har hjälpt mig jättemycket. Och liksom tjatat på mig och liksom tvingat mig att, alltså han tog ju mig till läkaren för det första. Och gick.
Ja, vill inte gå.
Du följde med mig till och med dit.
Ja, vill inte gå.
Nej, men det
nej, det var ett jättesvårt steg. Ja. Och sen att det och sen att gå i terapi hjälpte det mig också med. För det var ju jätteläskigt för mig.
Mm.
Att öppna upp mig och liksom känna alla känslor. Det är liksom,
ja, det är liksom rester där.
Exakt. Jag hade ju bearbetat mitt ex med inte liksom allt stress och sånt där.
Mm.
Så det var tuffa månader. Men sen så liksom, när jag väl återhämtade mig så fick mig ju lite energi tillbaka. Så kunde jag liksom, ja men, ett pass i veckan började jag med typ.
Ja exakt, så alltså att bara innan vi springer in på det. Så det du gjorde var, när du väl accepterade.
Mm.
Så, och jag tror faktiskt att det här är det mest värdefulla för alla som lyssnar. Som kanske kommer bli utbrända eller är utbrända eller lyssnar på det här som har varit utbrända. Att det man måste fatta är att det är total handbroms här.
Ja, precis.
Det finns ingen träning. Det finns ingen. Du är i exil just nu. Exakt. Du behöver backa bandet.
Ja, och det gjorde du liksom, eller hur?
Nej, hon accepterade det.
Ja, exakt. Nej, men det har vi liksom nu sagt så här. Först behövdes det en acceptans, men när väl acceptansen kom, då, om jag fattade rätt, var det en total handbroms i allt, typ.
Exakt.
Och även helt en månad eller vad det var, helt sjukskriven.
Exakt.
Och det där är, alltså jag själv, jag vet inte fan om jag hade pallat så här, acceptera för mig själv att så här, jag måste ta helt off. En månad, två månader,
tre månader. Det är svårt.
Ja, men det är knas. Alltså, det
är man anställd så absolut. Och så mycket liksom
ja, men då skiter man i.
Exakt. Men sen när du har kunder. Jag vet att alla kommer typ lämna mig och gå till en annan. Och liksom, så visste jag inte liksom, hur försäkringskassan fungerar heller. Jag tänkte inte på att man fick någon ersättning.
Det spelar ingen roll. Dina kunder skiter i din försäkring. Det är en stress.
Exakt.
Kommer de sluta komma till mig?
Ja, för till exempel kommer Försäkringskassan hjälpa dig x antal månader. Men om kunderna har stuckit sen så tänker du så här. Då kommer ju aldrig kunna repa mig. Men allt det där är ju skit. Alltså skit i ens huvud. Det är klart att de kommer komma tillbaka.
De gjorde ju det.
Nej, men eller hur? Eller hur?
Ja, men det är rädsla liksom.
Ja, ja.
Och omställning.
Mm. Så en stor takeaway eftersom att vi ändå är en träningspodd är ju att så här, när vi pratar om att träning hjälper din stress, hjälper dig sova bättre och allting, det kanske inte gäller vid utbrändhet.
Nej.
Där kanske man ska faktiskt inte träna alls. För att, alltså, om man har kommit till den nivån när vi pratar utmattning, utbränd, det är inte att du behöver en vilodag eller en deload. Alltså, vi pratar inte om det. Vi pratar om att det här är ditt system. Har bokstavligt sagt fuck off. Så i hennes fall, jag som såg henne, alltså, hon svimmar ju.
Mm.
Alltså, hon kunde ju inte gå.
Jag låg och skakade också. Jag var jättekonstig. Yeah.
Du skulle köra hip thrust.
Ja, men samtidigt, jag kör lite höftlyft här. Så det finns ingenting där. Alltså, när du har kommit till den nivån, där är det svinviktigt att man inte tänker så här, ja, men jag tränar lätt. Det är så här, du kan inte gå.
Exakt.
Nej, alltså en promenad blir för mycket.
Ja,
du kanske bara behöver ta dig ut ur sängen.
Tre steg var liksom så här.
Du behöver ta dig upp ur sängen typ. Du behöver liksom så här, okej, vad ska jag äta idag? Alltså, kör du?
Exakt. Eller? Ja, alltså, det blir så. Alltså, det basic grej, typ ta en dusch var ju skitsvårt typ. Och, alltså, man blir ju helt, alltså, helt förstörd.
Ja. Och det jag vill säga här, det är att så här, det man behöver förstå som kanske har hamnat i det här läget, är att det är okej då att backa helt. Man är ju inte sämre människa om man såhär, nej men jag tränar nog ändå lite grann. Alltså du förlänger ju hela skiten då.
Mm. Mm.
Men sen har vi ju ett till problem. Ett mellan, alltså det är så många steg i det här.
Det är väldigt många steg.
Ja men det är såhär, jag såg ju de här grejerna med dig och det är också så här fällan i att när du börjar få lite energi.
Det var det jag ville komma in på. När jag väl började må bra, typ en dag, jag bara, nu jävlar, nu ska jag liksom kötta, nu är energi. Och det blir bakslag. Så liksom, det tog mig tillbaka typ två steg. Och sen höll jag på sig typ tre år innan jag bara, men...
Du måste, alltså handbroms och sen är det en växel.
Exakt.
Du kan inte, och det här är samma sak, samma mindset som typ så här, om du har varit sjuk och du kommer tillbaka till träning, då måste vi trappa upp. Men om du har varit sjuk en vecka och varit förkyld eller varit influensa, då kanske du tar en vecka, två veckor. Sen är det klart, men om du är utbränd...
Alltså, det tar lång tid och man är väldigt så här ivrig. Det är många som skriver till mig på Instagram och frågar om tips och där. Och alla är så ivriga att komma tillbaka, främst i träningen. Så det är liksom en jättelång process och den är så individuell. För vissa kanske går snabbare, men för andra tar det liksom tre år som det är för mig.
Men då, för dem som det har gått snabbare för, tänker jag, det kanske är också så, fine, man är lite olika genetiskt lagd.
Mm,
men det kanske också är så att de inte riktigt var djupt i skiten.
Exakt, jag var ju brutalt. Ja,
men alltså, det är det jag tänker, att så här, när man är superdjupt i skiten, då måste man acceptera att alltså det här kanske förändrar mig för alltid. Exakt. Alltså typ att så här, nu måste jag tänka om i hela mitt liv.
Ja, för när jag börjar tänka så, okay, men jag är liksom en ny person. Jag kommer inte komma tillbaka till den jag var innan. Jag vill inte heller göra det, för det funkar ju inte liksom. Då började Kimme så här, alltså det tankesättet gjorde att jag kunde komma fram lite mer, tror jag.
Ja. Och det är ingen dålig sak att så här, jag är en annan person. Nej. Det är bara, jag har nu utvecklats till en annan person. Och det är bara så här, för jag tror många tänker så här, jag kommer aldrig bli som förr.
Det var det jag tänkte på.
Och det är så här, vad fan betyder det? Mm. Ja, du kommer ändå bli gammal, så det spelar ingen roll. Du kommer alltid förändras ändå.
Exakt.
Eller hur?
Ja.
Ja, men det
är... ja, för grejen är att om man skulle se en utbrändhet som aldrig är perfekt eller bra ur en perfekt liksom, behandling och värld, då skulle det vara så, jag har jobbat för mycket, jag har inte tagit hand om mig själv och jag har skitit i alla signaler, sen blev jag utbränd. Men då drog jag handbromsen 1-2 veckor, sen så började jag sätta upp lite rutiner, så var jag tillbaka på banan igen. Det hade ju varit en perfekt värld, men det beror på hur hårt man blir utbränd.
Ja.
Och hur hårt du är kvar i utbrändheten och hur snabbt du återhämtar och tar tag i ditt liv.
Exakt.
Och i Matildas fall måste jag ju ändå säga att du var ju svinenvis med både att förstå att du var utbränd, acceptera att du är utbränd och bakslagen i att sedan fortsätta. Och det är liksom ivrigheten som du pratar om. Mm. Den tror jag är skitviktig att fatta. Att så här, det kommer göra värre för dig om du inte accepterar alltså det. Typ så.
Så sant.
Men det jag tänker liksom, och jag tror att, alltså nu känner vi alla varandra här och så. Men, och jag vill absolut inte leka psykolog, men jag tror att du har lite liknande drag att vara undvikande.
Exakt.
Och det kanske är lite receptet för att, du vet, det går lite för långt. För jag undviker, jag lägger det på en hylla någonstans.
Exakt, för David, du agerar ju väldigt snabbt när du känner liksom stress och att någonting är fel.
Ja, jag tar tag i det på något sätt. Exakt. Genom bråk eller genom att ta hjälp eller genom att lösa det. Alltså, jag är mer direkt. Ja,
men jag typ tar in det och så här, flytta undan det, tar det sen typ.
Du samlar på dig. Exakt. Du samlar istället på dig en hög av skit. Som kommer komma till en slut.
Ja, och det är så här, båda de personlighetsdragen har ju lite olika för- och nackdelar. Men det är bara, min takeaway i det är att då måste jag bara veta vad begränsningarna är i hur jag agerar.
Mm.
Och då kan jag liksom använda det kanske till min styrka, alltså som en styrka. För det finns massa styrkor med att vara undvikande. Det är för att man inte är jättereaktiv då, utan att man kanske backar, tar ett steg tillbaka. Det är fett bra grej i sig, men det kommer med en nackdel som kan bita en i arslet.
Alltså det är extremer åt båda hållen. Ja,
exakt.
Det är mitten. Det är balansen. Det här med jävla balansen. Vi vill ha balans.
Ja.
Det är därför jag och Matilda och du och Martina dras till varandra. Det är the opposite attracts.
Ja. Hon är väldigt... Det är väldigt intressant, för hon har gått jättemycket terapi också och alla de bitarna. Och hon har liksom, från att ha varit extremt utåtagerande, väldigt snabb på bollarna, så har hon blivit lite mer så här... men lite mer undvikande över tid.
Ja, men det är samma för mig också. Det är så här, jag är ju, alltså, du jämför mig som 18 och nu.
Ja,
det är ju, det är liksom...
Hon kommer aldrig vara den här undvikande personen, men många grejer har hon liksom tvingat sig, lärt sig att liksom pausa lite.
Exakt.
Och det är så här, och samma sak jag från att ha varit superundvikande har varit till och med lite mer så här, nej men nu tar vi tag i det här nu.
Exakt,
här och
man
nu.
Får lära sig liksom att ta för sig lite.
Exakt.
Men det är hur man än vrider och vänder på det, så är det ju inte bra att vara utbränd.
Nej, och det vill man helst undvika.
Jag tror att det folk kanske måste förstå med utbrändhet som inte har erfarenheter av det. Alltså alla som har erfarenheter av det, eller har varit med om det eller sett det, förstår allvaret i det. Jag tror att utbrändhet, alltså ordet utbrändhet har blivit en sån här grej som folk antingen viftar bort och bara, det existerar inte och det är bara bullshit och bla bla. Jag kan vara helt ärlig och säga att jag har blivit mycket mer ödmjuk och mer respekt mot utbrändhet, för jag tänkte hela tiden så här, vad fan är utbrändhet? Vad betyder det? Alltså, det är så här, du jobbar inte ens, du anstränger, alltså det är så här lat typ, så här, förstår du? Men hela grejen tror jag att, som jag sa, att alla som har varit med om en utbrändhet eller sett en utbrändhet förstår vikten av det. Och alla som har lekt smarta kring en utbrändhet och sen blivit det blir lite humbled. För att jag tror att det viktiga poängen, alltså så här, vi är inte bara ute efter att höra din historia, utan värdet utåt är ju faktiskt att så här, om du känner att det finns risk för att du blir utbrändhet, om inte du tar det här på allvar så kommer du få i dig.
Nej, men det är lite...
Och om du har kommit dit och inte accepterat det, så kommer du få ge det ännu mer.
Sagt på orten svenska här av David Haron. Så.
Ja, men alltså,
du kommer få i dig.
Ja.
Nej, men det stämmer. Jag skämtar, men det stämmer ju verkligen. Det stämmer.
Jättevarligt.
Okej, nu har vi liksom konstaterat vad du har liksom gått igenom. Att du behövde liksom dra i handbromsen ordentligt. Och sen så tog det x antal månader, år, whatever, i fram och tillbaka liksom. Men om vi spolar fram nu till att nu har du kunnat börja träna någonting. Vad var det för träning?
Ja, men som sagt, jag började med typ rörelseträning när det liksom var lite bättre. Och typ körde jättelåga vikter, lite mer reps. För jag körde ju väldigt höga vikter innan, låga reps, eller mindre reps. Vilket är väldigt ansträngande för kroppen. Nej, så jag ändrade om lite där. Och sen tänkte jag mer typ att, inte tänka på att bygga muskler liksom, utan mer typ underhålla. Eller bara komma iväg till gymmet var ju liksom...
Ja, exakt. Det handlar nog inte om repsen eller någonting. Nej. Det handlar om att du inte ska anstränga dig
så mycket. Så jag började släppa lite på det här. För mig var det jobbigt att typ inse att min kropp kommer förändras. Och jag kommer liksom inte kunna vara lika stark och sånt där. Det var jättejobbigt för mig. För jag är som sagt identifierar mig själv med min styrka och träning och sånt där. Så körde väldigt liksom lågt intensivt, om man säger så. Tog mycket promenader. Och sen var det verkligen dag till dag. Så... Och sen fick jag ju lära mig så att inte köra för hårt heller. Så det var upp och ner, fram och tillbaka. Men vissa dagar kunde jag liksom ha lite mer energi. Och då fick man verkligen så här lära sig att man inte köra alldeles för hårt. Liksom känna efter var gränsen går. Och till slut så blev det bara bättre och bättre. Jag kunde öka mig intensivt. Men sen så började jag med yoga också.
Mm.
Ett år senare.
Det var det jag ville komma upp till.
Exakt.
Jag vet att du har blivit en yogatjej.
Ja.
Yogi.
Exakt.
Det är Lululemon yoga.
Och det var ju typ ett år senare, efter min utbrändhet, så fick jag blindtarmsinflammation.
Aha.
Jätterandom.
Jaha.
Inte ihåg det?
Nej.
Va?
Men, jag typ,
alltså men du
jag
var
typ,
ju hemma.
Jag typ förträngt det.
Är det så?
Men har du opererat bort den?
Ja,
ja åkte in.
Det var jättetraumatiskt. Det var när corona var nytt. Jag trodde jag hade corona.
Det var under corona.
Då kom jag hem och
ja, just det. Alltså jag har typ förträngt det. Är det så? Jag vet inte.
Det var jätterandom.
Nej, alltså hennes problem slutade inte.
Nej, det har hänt.
Alltså det är så här, jag vill ju inte vara den som är offret här. Men alltså jag bara, när tar det här slut? Nu är hon klar.
Nu är hon klar. Men det är många som inte heller tänker på.
Påpeka.
Nej,
det
man blir
jag vill...
påverkad. Alltså, för man klart. Blir ju påverkad som anhörig. Alltså, det, är många,
det kan vi ta ett poddavsnitt om en annan gång. Anhörigas.
The struggle.
Ja, men tillbaka till min blindtarm. Ah. Nej, men så på ingenstans så blev jag dålig då.
Shit, att jag
glömde. Jag opererade bort min blindtarm. Du var ju hemma hos oss när jag kom hem dagen efter.
Jag vet.
Jag var helt hög. Mm. Jag bara,
ja, vad är morfin?
Ja, nu vet jag det när du säger
ja.
Det. Alltså, det är så länge sedan nu. Alltså, det, och det är det roliga.
Det var
det
fyra
inte
år
så
sedan.
Länge sedan.
Nej,
alltså,
tre år sedan.
Jag kanske har minnesluckor, jag vet inte.
Får
kolla upp det här.
Du får ju ta tag i de här symptomen nu, Pavle. Minnesluckor är också symptom.
Ja, det är det.
Nej, men efter blindtarmsoperationen, alltså, de blåser ju upp liksom luft i din mage.
Ja,
så din mage blir så här skitkonstig. Styrkan i magen är jätteweird efter. Så jag kunde typ inte träna. Så jag bara, kan jag ska testa yoga? Bara för att typ, jag hade en kund som gick på det. Så jag bara, men var intresserad. Och så fanns det istället bredvid mitt jobb. Och då började jag med Bikram yoga. Vilket är yoga i 40 graders värme. Den är ganska tuff. Men det var så mycket så här liksom. Det här mentala var jätte liksom, fokus i yogan. Och det var det som jag fastnade för. För där var det så här att prestation försvann. För styrketräning på gymmet det var ju prestation för mig ändå. Och det var mest för att jag jämförde mig själv med innan. Jag hade svårt att släppa det. Liksom, att jag var så här förut, jag måste tillbaka till det. Så min yoga var någonting nytt. Och då kunde jag liksom så släppa prestationen helt. Och sen var det så här typ att du skulle vara så mycket i dig själv. Och det var så nyttigt för mig och min mentala återhämtning.
Mm.
Så jag körde det. Och
det var mycket mental återhämtning träningsmässigt. Men sen så var det också kanske mentalt överlag. Alltså sätta strukturer i ditt liv. Och...
Exakt, och mycket terapi och sånt där. Men yogan och typ terapin, alltså allt gick ihop. Med varandra som är bra. Och det hjälpte mig jättemycket i en återhämtning, verkligen.
Men jag tänker så här, promenader blev också kanske en grej. Alltså så att du såg det kanske som en viktig rörelse.
Ja, ja, exakt. Det blir ju typ som en, i början var det som ett träningspass istället.
Ja, men för att jag tänker så här, styrketräning till failure är ju liksom... Alltså det är inte kondition, det är inte pulshöjande så, men det är så pass intensivt.
Ja, belastande för
systemet
liksom.
Att det blir så här, okej, där var det för mycket.
Mm.
Det hade säkert varit samma sak om du bara så här, men nu ska jag börja jogga.
Ah.
Alltså det är ändå intensiv träning. Men promenader, yoga,
Exakt.
Och jag säger inte att yoga inte är träning. Yoga kan vara riktigt tuff.
Det, men det är inte samma grej som, alltså belastningsmässigt, vi har upplevt i alla fall.
Ah.
Sen är det olika fall beroende på vad man gör
så
poster såklart.
Ja, ja.
Men,
alltså jag tror att vi måste vara så här, ännu tydligare. Inte bara att vi säger att vi inte är psykologer eller någonting. Jag tror att vi ändå måste vara supertydliga med att så här, just nu försöker vi belysa ett problem. Men i slutändan så har vi ingen aning om vad fan du går igenom eller vad du har. Du behöver gå på terapi, du behöver jobba med en professionell som kommer kunna bedöma om du ens kan köra yoga. För vi vet inte om du står där och känner att så här, fan, jag måste kunna stå i den här yogaposen och bli stressad över det också.
Ja, men jag tror vi var ganska tydliga. Att,
nej, men typ så
här, nej, men du behöver gå, nej, men just terapi, att du behöver, gå, du behöver söka hjälp.
Ja. På något sätt behöver man få hjälp.
Ja. Du behöver söka hjälp, professionell hjälp.
100%.
Det är liksom så att alla vet.
Men för Matilda funkade yoga och det är ju ändå så här.
Men jag tänker, jag kommer ändå, som typ en ish vältränad person ändå. Så för mig var yogan alltså enkel om man jämför. Men för en annan person som kanske är mer otränad och inte tränar så mycket så är ju det jättetufft kanske.
100%.
Man ska liksom inte...
Nej, inte bara det. Det jag tänker, anledningen till att jag vill belysa det här, det är för att folk... är kanske i exakt samma situation som hon var i. I förnekelse. Och då kanske lyssna på det här avsnittet och bara, men jag kan göra det där. Det där kommer hjälpa mig. Men det, det är så mycket mer än bara din träning eller bara ditt jobb eller din relation som gör dig utbränd. Det är förmodligen en helhet. Det är förmodligen, alltså så här, sanningen att det handlar om att du behöver ta tag i hela ditt liv.
Ja, ja, och det kan låta så här väldigt överväldigande att så här, jag fattar ingenting, jag ger mig bara ett kostschema, ger mig bara ett träningsprogram, låt mig bara gå på yoga. Och det kan funka, men det är liksom, det är inte rätt väg att ta sig framåt genom att bara kopiera vad Matilda har gått igenom och vad Matilda har gjort för att
Och för att Matilda har gjort tusen olika saker.
Det är det.
Jag har testat mig fram och känt efter liksom, och så det är en jättelång process.
Och det är poängen
lite grann. Det är poängen, att Matilda har gjort tusen saker. Hon har gjort tusen fel. Hon har fallit tillbaka för tusen gånger också. Det här är en komprimerad version.
Ja.
Jag som någonstans var där såg ju att så här, den här acceptansen vi pratade om var också väldigt långdragen. Så att lyssna på vad hon gjorde kommer kanske inte appliceras på dig. Utan det finns liksom vissa principer i det här. Att du behöver ta det här på allvar. Typ så. Och söka hjälp så att du får rätt vägledning utefter vart du är. Jag tror att det är det som är hela grejen. Hur som helst. Men när du väl... Du tog ju hjälp. Du tog ju liksom hjälp av vården i slutändan också.
Gick i terapi och sen fick jag faktiskt antidepressiva. Och det hjälpte jättemycket. För det som hände, nu är inte exakt koll för så länge sedan. Men det är ju en kemisk, någonting händer i hjärnan liksom.
Mm.
Någonting saknas. Så när jag började ta antidepressiva så började jag mer känna mig själv. Känna mig som mig själv igen. Och det gjorde också att jag kunde prestera lite mer typ på gymmet och sånt där. Gav mig en chans att återhämta mig lite bättre.
Med livlina. Utan,
tror jag. Exakt. Jag tog jättelåg dos. Jag tog det bara i 1,5 år tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt. Och jag var väldigt som försiktig med det. För jag var väldigt anti-medicin i början.
Mm.
Jag ville absolut inte börja med det. Och det tog kanske typ 2 år innan jag började ta det.
Ja, exakt. Och nu säger vi inte att medicin är lösningen på problemen.
Nej, exakt.
Men det gav dig utrymme och lite space att kunna ta tag i de problemen. Alltså det gav dig lite luft, lite energi till att kunna titta på de här. Eftersom att när man är utbränd och är utmattad som du var, så har ju du noll energi. Mm. Att då behöva ta tag i alla sina problem är ju energikrävande i sig.
Yeah.
Så medicinen gav dig liksom en liten boost.
Mm.
Men jag tror också att det är viktigt att förstå.
Det var absolut inte lösningen.
Nej, men så här. Det är jättebra att vi poängterar att medicin inte är lösningen. Och återigen vill jag bara säga så här, vi är absolut inga psykiatriker.
Ja, det är de som skriver.
Ja, vi är inte läkare. Vi vet inte exakt vad den här medicinen gör, mer än att det är någon sorts liksom underskott av någonting som man fyller på och kan vara en människa. Jag vill bara säga, vi vill absolut inte heller demonisera det. Och att du hade medicinering i 1,5 år, någon kanske behöver det i 10 år.
Exakt.
Det är upp till en läkare att avgöra. Och det återigen, den här podden är inte lösningen. Den här podden hoppas vi kan hjälpa någon där ute att så här, fan, jag kanske ska gå och snacka med läkare.
Eller hjälpa folk att så här, se att de inte är ensamma i det här.
Exakt, bara belysa ämnet liksom.
100%, ja. Mm. Okej, men då gjorde det lite grann att du kunde typ vara lite mer avslappnad och kunna liksom ta tag i det. För det tog inte bort att du behövde ta tag i ditt liv.
Nej, absolut inte. Men det gav mig mer möjlighet att liksom... För det jag kände av medicinen var ju att jag inte var lika ångestfylld. Jag gick ju runt konstant och tryckte mot bröstet och liksom kände mig väldigt trött liksom. Och det hjälpte medicinen faktiskt en del utav. Men sen var det ju så att alltså, ibland kände jag bara, nu har det gått bra, nu behöver jag terapi. Men slutade med terapin så märkte jag direkt att
Ja, och det här är så jävla intressant, för det är typ samma sak med träning, kostscheman vi pratar om, eller vi har pratat om viktminskningsmedicin, vi har pratat om gastric bypass, vi har pratat om alla grejer. Och jag tror att det är liksom en universell regel är att det inte finns någon quick fix, och det finns ingen lösning, det finns ingen tablett som kommer att lösa alla dina problem. Det finns bara verktyg och hjälpmedel, men i slutändan så är ju typ din viktnedgång, samma sak som din utbrändhet, en livsstilsförändring.
Exakt.
Det är det handlar om. Att du måste identifiera dig som en ny person nu. Som tar hand om dig själv. Som äter på ett visst sätt. Som beter dig på ett visst sätt. Då kan man inte följa ett schema. Om inte det schemat ger dig utrymme och kanske motivation att sen implementera det i ditt liv. Eller din medicin. Att det gav dig liksom möjligheter och ork till att ändå i slutändan ta tag i ditt liv. Och det är liksom att prata med någon, det är liksom att söka hjälp av vården liksom.
Det är en kombination. Så vi har en hund här som är med i studion. Mm. Så att ni kommer höra lite grejer här.
Han var ju hjälp, han var också plåster på såret.
Ja, märkte jag av när jag fick panikattacker. Så han sprang ut till mig en gång. Jag var på balkongen och var jättegulligt.
Nej, men han var en terapihund.
Ja, så faktiskt.
Han känner av.
Han var jätterit, han var typ en valpbord.
Men för att gå vidare lite grann i våra frågor, och vi har liksom bränt av rätt många frågor, men jag tänker att vi har gått in lite på de här lärdomarna du har haft, och en stor lärdom som jag hör och som vi har tagit upp i den här podden många gånger, liksom det är det här att acceptera för att sen kunna gå vidare. Men du som nu har släppt egot, fattat att så här, accepterat, har du nu, och tagit det ut, har du några tips? Så här, det här är det största tipset du kan ge till någon som kanske är inne i det här just nu.
Ja, alltså det är att gå till en psykolog först och främst. Och sen grejer jag var inte riktigt helt ärlig med min psykolog i början. Och typ ville framstå som att jag mådde mycket bättre än vad jag egentligen gjorde. För jag typ, dels inte kände mig som ett besvär, jag kände mig väldigt mycket som ett besvär hela tiden. Men också att jag inte hade accepterat att jag mådde dåligt heller. Och jag hade så här liksom en typ, jag vet inte, jag såg typ ner på mental hälsa lite grann. Jag ville inte vara en sån person som hade dålig mental hälsa. Så jag fick inte rätt hjälp i början. För att jag inte liksom var ärlig med mina besvär. Så att vara ärlig och verkligen så här öppna upp sig och inse, men det här är mitt liv. Varför ska jag liksom lida så här länge och inte få rätt hjälp när jag väl har tagit steget att gå till en terapeut.
Mm. Nej, exakt. Det är verkligen det du säger där. Det är ju så jävla viktigt att bara för att du fysiskt tog dig till en psykolog betyder inte att du har tagit tag i grejen.
Det är inte heller en quick fix. Alltså det är liksom det som är grejen. Exakt.
Men för att du ska få hjälp så måste du vara redo att ta emot hjälp. Mm. Eller hur?
Ja, och sen är det jättemycket jobb hemma. Mm. Så det går bara inte till en psykolog och sen är det löst. Utan du måste jobba hela tiden hemma. Så jag gjorde ju sån här dagbok, journaling eller vad heter det.
Mm.
Det hade så lite, jag typ hittade lite av det som funkar bra för mig. Men typ så här, för jag hade svårt att, i och med att jag bytte identitet, om jag ska säga, jag var inte den här prestationsmänniskan längre. Det är så svårt att liksom, typ tycka om mig själv. Så att skriva affirmationer, typ, men du är så duktig, eller jag är så duktig, jag är så vacker. Det var jättesvårt för mig, för jag trodde inte på det.
Ja, det blir ditt huvud.
Nej, jag kände mig jätte liksom fake, men jag tycker ju inte det här.
Ja,
men jag skrev det ändå. Och till slut så var det, men jag tror ju på, alltså det blir någonting i hjärnan att det här funkar liksom. Så skrev jag affirmationer om mig själv och typ så här, okay, men vad uppskattar jag med min kropp? Och då var det typ så här, okay, men ingenting om typ hur jag ser ut. Mm. Utan bara, okay, men jag har faktiskt ben, jag kan gå, jag är frisk. Det är inte så många som har det till exempel. Så sånt där började jag tänka på. Uppskatta liksom de här sakerna man tar för givet. Det hjälpte jättemycket.
Att typ så här, försöka se det du kan faktiskt vara tacksam över.
Exakt.
Och vara tacksam över det.
Ja, för jag var ju så himla otacksam för allting som hände såklart.
Ja, du stannar inte upp.
Du ville mer. Och det är naturligt. Alltså det jag vill säga så här, det här är fett naturliga grejer. Att man vill mer, att man strävar efter saker. Men man glömmer att stanna upp och säga, vänta, vad är det jag har redan?
Exakt.
På tal om det här med personlighetsdragen och det vi pratade om. Att, så här, att man kanske är lite efterhållsam och man kanske är den här personen som är lite undvikande och så vidare. Och det kan vara positivt på ett sätt, men samtidigt så är man ju även, alltså så är man ju även det mot sig själv på ett sätt. Man stöter ju bort sina egna behov, sina egna känslor, sina egna liksom problem och puttar det åt sidan, så samlas det på en hög. Så Någonstans så fick ju du nu ta hela den här högen av skit och börja jobba på det. Mm. På alla fronter helt plötsligt.
Exakt.
Och det blev ju väldigt jobbigt. Men samtidigt så var ju det den här acceptansen någonstans som gjorde att du var villig att börja arbetet.
Mm. Exakt.
Så det är ett långdraget arbete. Mm. Och jag tycker det är så jävla intressant att det är så jävla likt typ alla typer av livsstilsförändringar.
Exakt. Nej, men det är, alltså jag är ju bara så här positiv till allt det här. Klart det var jättehemskt att det hände. Jag hade inte önskat det till någon. Men det är ju som ändå tagit mig till den jag är idag.
Är du tacksam över det i slutändan att det hände dig?
Ja, faktiskt.
För jag tänker så här, det hade hänt dig, för du levde det livet du levde, eller hur? Det hade hänt förr eller senare, exakt. Så det är väl bra att det hände för att du ska kunna ta tag i det.
Bra att det hände då också, i och med att som jag var ung, jag hade inga barn, alltså så här,
ja.
Inga liksom, ska man säga, plikter att göra.
Egentligen, ja.
Så, och sen det är bara tagit mig till den jag är idag. Och,
ja. Ja, och det har ju egentligen, om vi ska vara helt ärliga, accelererat dig.
Ja, ja, absolut.
Det har ju faktiskt gjort ju att du...
Mig, ja. Ja, ja. Och typ, nu jag tänker på typ träningen, nu är jag ju mycket starkare än innan utbrändheten.
Mm.
Jag tar ju mycket, mycket mer vikt och jag orkar mycket mer. Jag har typ, ju släppt helt när med prestationen. Alltså visst, det är alltid en prestation att träna. Men jag är så här, den här liksom att jag ska se ut på visst sätt och liksom vara på visst sätt, det har jag släppt helt och hållet. Så nu är ju träningen helt annorlunda för mig och bara liksom mer positiv än vad den var negativ förut.
Mm.
Så mycket av det har ju ändrat och ja, alltså det...
Finns det så här, nu ska vi kanske wrappa ihop det här, för jag tycker att vi har sagt det mesta i den här podden, men jag tycker ändå att en grej är väldigt viktigt, så att man är helt nyanserad, helt ärligt talat. Och det är liksom, finns det en risk att man hamnar för mycket åt det andra hållet, att man då glömmer också alla de här fördelarna med att du var väldigt prestationsinriktat, att du var väldigt så här ivrig, att du verkligen ville saker. Ja. Finns det en risk att du hamnar på slacksidan då av att du blivit bekväm också?
Det hade ju några perioder av också.
Ja, att det blir lite för mycket yoga nu. Att det blir lite för mycket chilla, för mycket ta hand om sig själv. Och att man då glömmer bort att man kanske också måste faktiskt prestera.
Mm.
För att faktiskt få saker alltså, man vill i sitt liv.
Eller bara acceptera att prestation kommer vara nödvändigt för att ta sig någonstans.
Såklart.
Och du kanske känner så här, nej men vet du vad, jag pallar inte.
Mm.
Och då är det okej också.
Mm.
Men att så här, du kanske fortfarande vill någonstans.
Mm. Men jag tänker att det måste vara typ ett mål med det. Innan var, alltså för mig, jag var ju bara typ så här, brydde mig om jag skulle se ut och sånt där.
Mm.
Det är ju helt fel liksom, mål och driv.
Mm.
Och det gör jag bara, alltså bara det gör nu för den liksom. Så nu är det mer, kan man typ träna, jag bara, jag vill träna för jag tycker det är dels väldigt roligt, jag tycker det är kul att vara stark och köra hårt. Och att jag får en kropp på det liksom, det är bara...
Bonus.
Liksom, ja, exakt, det är inte det som är målet, utan det är mer att ta hand om min hälsa.
Mm.
Jag tror bara att det tankesättet ändrar om väldigt mycket.
Ja, alltså du säger exakt det jag menar, men jag ville mer pusha på att man kan hamna på den andra sidan.
Yeah.
Och, det blir, och då mår man dåligt över att man inte heller gör saker man vill. Mm. För att man känner att nej, men nu är jag rädd för att göra saker för att jag ska bli utbränd eller någonting.
Yeah.
Du säger ju lösningen, och vilket är det bästa. Att du gör det med ett mål, med ett varför, med en intention i varför och så vidare. Men samtidigt, det jag försöker bara poängtera är att det finns en fälla i att man hamnar på latsidan, och det kommer också stressa en, för det finns saker man vill göra.
Ja,
och då är man rädd.
Exakt, jag hade ju några sådana perioder under den här processen, och då sa du till mig att jag måste bara börja typ.
Ja, exakt.
Bara
våga
börja, alltså det är små steg liksom, och sen till slut så blir det liksom bara...
Exakt, alltså, exakt. Du ska vara försiktig så att du inte hamnar på den andra sidan. Alltså det är extremer. Mm. Det är ett beteende. Det är
du sa inte till henne gå och bli olympisk mästare.
Nej,
i det här.
Nej.
Du sa till henne liksom,
nej, men lika mycket. Exakt, men jag tror att det är jätteviktigt så att vi inte är den här offerkofta-podden heller.
Mm.
Att man liksom så här, lika mycket som jag sa till dig, nu lägger du ner med det här för du behöver vila.
Mm.
Lika mycket säger jag till dig nu så här, men nu kanske du ska... faktiskt börja ta i på gymmet lite grann. Lite mer, men inte för mycket. Inte för
sen
mycket.
Beror det på såklart, alltså det är jätteolika för alla. För alla är det inte lika viktigt.
Nej, men alltså för dig är det
för
ju
mig
det.
För är det det. Ja, och för då, jag tycker det är skitkul att köra tungt.
Exakt, liksom, och då kommer du få en underliggande ångest där du stöter bort dina känslor kring att du skiter i det för att du har fått för dig att du är en yogamänniska nu.
Mm.
Och det är inte heller vem du är. Du är förmodligen båda sidorna. Du har bara inte tagit hänsyn till din återhämtning. Men det är lika farligt att inte ta hänsyn till sina sina mål och sitt driv. För att någonstans, jag har bott med dig i snart 8 år, jag vet att du har ett brutalt driv. Om du liksom inte använder det, så kommer du bli lika olycklig och lika utbränd och lika deprimerad och trött på livet om du inte tar tag i det också. Mm. Det handlar om balansen mellan det. Så att man inte hamnar i soffpotatis-mode och liksom jag är hälsosam och yoga.
Mm.
Och inte heller bara jag skiter i allting som jag har varit. För jag har ju varit så. Jag har varit så, jag skiter allting. Och vi snackade lite om det. Vi borde göra ett klipp där jag testar yoga i 30 exakt. Dagar. Och du testar träna nära failure och hårt. Så här, att vi behöver varandra liksom i det här. Att vi båda behövs. Att man inte blir liksom så här. Det är så här, nu räcker det. Nu får du faktiskt ta tag i ditt liv. Och nu är det också så här, nu får du faktiskt vila. Båda, alltså verkligen båda. Men vi stänger igen den här podden. För nu kommer vårat skrivbord här faktiskt.
Ja, vad bra. Men då så. Så att podden stänger vi absolut alldeles strax ner. För vi kommer få ett nytt skrivbord här. Och någon jävel som ska borra. Men alltså, att, vad heter det? Att dela med sig av de här djupaste grejerna är fan inte lätt. Jag vet inte om jag hade gjort det själv. Så tack så jättemycket. Och du där ute som kanske känner igen dig i alla de här olika symptomen eller grejerna som du precis hörde. Var ärlig mot dig själv. Ta tag i allt. För att det kommer eventuellt sen bita dig i arslet om du inte gör det.
Ska vi säga båda hållen.
Ska vi säga så hörni?
Vi säger så. Tack för att jag fick komma till mitt hem.
Ja, men tack själv. Men tack för att jag fick komma in till ditt hem.
Jag tror det plingar på här om 30 sekunder.
Nej, men det får plinga. Men hörru, vart kan man följa dig?
Jag heter som sagt Matilda Tingshagen just nu. Matilda med TH överallt. Men jag kommer nog byta till Matilda Haron.
Bästa. Vi kommer länka till din
Instagram. Om några månader.
Men vilket proteinpulver använder du?
Ja, men jag använder ju Certa.
Men vad bra. Vi stänger butiken där.
Chokladmjölk. Eller heter chokladmjölk?
Nice. Chokladmjölk. Klassisk chokladmjölk. Är det favoriten?
Ja, sen French toast med hallon vanilj.
Vill du göra recept för vår kanal?
Ja, men jag vet inte om jag är så duktig bagare.
Jag tror du är det.
Bagare.
Vi säger så här. Ni kommer se Matilda på vår YouTube.
Jag ville bara göra min sång.
Okej, gör din sång.
Nej, nu blir jag stressad.
Kör nu, kom efter pinga snart.
Alla kolla upp mig.
Ska jag hjälpa?
Nej, jag hade en jättebra övning.
Ah, ja. Ha det bästa, ni.
Tjena. Vi hörs.